Vi närmar oss ju julen med stormsteg. Det är inte så många dagar kvar. Och vi har under adventstiden här försökt att på olika sätt ställa siktet, rikta in och försöka få lite hjälp att se djupare och veta vad det är vi firar. Förbereda oss på att fira jul. Och idag så skulle jag vilja ta upp en aspekt som finns i julberättelsen, ett element som vi liksom inte får glömma bort. Och det är missionsaspekten som faktiskt finns med i det här. Det finns ett slags sändande element i julberättelsen. Vi har herdarna ute på heden, de första som får höra talas om att Jesus har blivit född. De tar emot budskapet ifrån ängeln, sen rusar de iväg för att se det med egna ögon och berätta vad de har hört, berätta vad det här är för ett barn. Och sen går de ut och prisar Gud och berättar om det de har sett och hört. Vi har stjärntydarna som kommer ifrån fjärran land och som leds av en stjärna. Och så när de får se barnet så fylls de av glädje, står det. Och sen så när de har prisat honom och de har gett honom sina gåvor så återvänder de hem och tar med sig budskapet om den nyfödde kungen. Och det blir liksom den första kristna missionsresan. Människor som tar med sig budskapet till ett annat land och slår sig ner där. Där det blir en slags provins av människor som faktiskt tror på att Messias är född. Och därför så är den här texten som jag tänkte att vi ska titta på idag väldigt relevant. En del av er kanske anar vilken text det är. Men den står i Jesaja kapitel 52. Det är bara en vers så den kommer upp på väggen här. Och där står det så här. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid. Bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion, din Gud är konung. Tack Herre för att vi får öppna oss för dig idag. Vi ber att du ska låta ditt ord verka i våra liv. Att du ska öppna våra hjärtan och göra oss redo att ta emot dig och fira jul för vår och för världens skull. I Jesu namn. Amen. Här har jag valt en lite annan översättning än vad jag brukar. Det är lite olika. Det här är från Svenska folkbibeln. Och det är för att den här texten är lite... På hebreiska så är den otroligt poetisk. Det ordagrant så kan man säga att det står ungefär att den budbärandes fötter är ljuvliga på berget. Och det går ju lite tolka lite som man vill. Bibel 2000 har läst den här utifrån åhörarnas perspektiv. Det är ganska vanligt. Att härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen. En hel del andra översättningar väljer istället att läsa den ifrån budbärarens perspektiv. Att stegen på berget är ljuvliga när man bär på ett gott budskap. Och folkbibeln har valt den som ligger... är lite öppen för både och kan man säga. Men jag läser den just nu utifrån budbärarens perspektiv. Därför den ger en lite intressant, en väldigt intressant bild av att bära med sig det glada budskapet till någon annan. Därför att när man går på planmark, då är det ju inte svårt att gå så där, om man har lite talang som far min, så är det rätt så lätt att gå lite löst och ledigt, lite bekvämt, lite utstråla någon slags trygghet, stadighet och glädje. Och det är ju det vi skulle gärna vilja förmedla till människor som inte känner Jesus, att när de ser på oss, på vårt liv och på vår vandring på jorden, att de ska känna, wow, det här är en människa som har frid, som är glad, som har det bra. Det där vill jag också ha. Problemet är att livet är ju inte bara planmark. Ganska sällan egentligen. Att gå i bergen är en helt annan sak. Här talar Jesaja om att budbärarens steg är ljuvliga i bergen. Där det är motlut, där det är stenig terräng, där vindarna blåser kallt och det är svårt att navigera och gå framåt. Det är väldigt stor skillnad. Det finns dagar som vi möter när glädjen liksom surnar i halsen. Man får inte riktigt fram det. Man kan inte riktigt känna det. Man vet att jag borde vara glad över det här. Men jag har inte riktigt någon kontakt med det där. Det finns dagar när lovsången bara känns tillgjord. Det känns som man spelar teater. Det finns dagar när det är nog svårt att bara lyfta på fötterna. Och de dagarna är det ännu mer jobbigt att tänka att jag dessutom ska vittna för andra människor om en glädje som jag inte riktigt känner. Det är svårt att gå snyggt i uppförsbacke. Till och med farsan har svårt med det. Närbild. Och då undrar man samma sak som så många människor har undrat när de har tittat på min far när han går. Och när man läser profetens ord om budbärarens steg i bergen. Vad är hemligheten? Vad är hemligheten bakom de där ljuvliga stegen? Tittar man i texten, det som profeten Jesaja svarar, så är hans svar ganska enkelt. Det hänger på budskapet. Han säger att glädjebudbärarens fotsteg är ljuvliga när han förkunnar frid, när han bär fram goda nyheter, när han förkunnar frälsning, säger till Sion, din Gud är konung. Det är ganska logiskt. Därför att alla vet att det är aldrig roligt att gå med dåliga nyheter. Man vet att mottagaren som ska få de dåliga nyheterna blir aldrig särskilt glad och sen. Man blir ofta, de blir ledsna eller arga och så får budbäraren skulden ibland. Man blir aldrig populär när man kommer med dåliga nyheter. Det finns en text som jag tycker är väldigt rolig på ett sätt. I första kungaboken, det 22 kapitlet, så har kungen ifrån Juda åkt på besök hos kungen i Israel. Och så sitter de och diskuterar med varandra. För det är så att Israels kung tänker lite grann att det är så att Aram, ett annat land, ett annat folk där, har lagt beslag på en stad som egentligen tillhör Israel. Och han funderar lite, ska vi kanske skulle ta och anfalla dem och ta tillbaka den där stan som egentligen är våran? Och sitter de och diskuterar där och judakungen tycker att vi kanske skulle fråga Gud vad han tycker. Så de kallar till sig de statsanställda profeterna, 400 stycken. Folk som är profeter i kungens tjänst. Och normalt så borde man ju liksom tänka att ja, men om profeternas uppgift är att tala sanning in till kungen, då är det inget smart om det är kungen som betalar deras lön. Och det blir också så, alltså följden blir ungefär som man kan tänka sig, att de här 400 profeterna säger precis det som kungen vill höra. Jajamän, inga problem, Gud är med dig. Det här kommer gå fint. 400 stycken sitter och säger det. Men judakungen är inte riktigt nöjd. Han frågar då, men har du ingen annan i det här landet som fortfarande hör till Herren? Säger han, om man översätter lite fritt. Alltså någon som kan tala Herrens ord. Jo, säger Israels kung, det finns en. Men jag gillar inte honom. Det står till och med att jag hatar honom. Därför att varje gång han profeterar så säger han aldrig någonting positivt om mig. Det är bara negativa saker som kommer från honom. Han har aldrig något gott att säga till mig, utan bara ont när han profeterar. Han heter Mika, Jimlas son. Så det blir i alla fall så att de kallar på honom. Och först så säger ju Mika precis det som de andra profeterna säger, för han är ju inte dum. Alltså det är ett väldigt dåligt karriärsdrag att tala sanning inför en kung som heter han Josafat. Så han säger precis som de andra, jajamän, det kommer gå bra, kör på. Och då blir kungen arg, Israels kung, och säger, men hur många gånger måste jag säga till dig att du inte ska säga någonting annat än Herrens ord när du talar till mig? Och då måste ju Mika till slut säga precis det som Herren har sagt till honom. Det kommer gå åt skogen för dig. Gud är inte alls med dig i det här. Och när ni ger er ut i det här så kommer ni att förlora striden och du själv kommer att dö. Och det blir tråkigheter. Och följden blir precis som man kunde vänta sig. Kungen blir jättearg. Han slår till profeten i ansiktet. Han kastar honom i fängelse. I tryggt förvar tills jag kommer tillbaka, säger kungen. Och Mika avslutar med att säga, tills du kommer tillbaka. I så fall har jag ju inte talat Herrens ord till dig. Kontentan av allt det här är att, ja, det finns ju flera saker att dra av den storyn, men man kan i alla fall sluta sig till att den som kommer med dåliga nyheter är aldrig välkommen. Inte ens om det är sanningen han talar, eller kanske ännu mindre om det är sanningen han talar. Och det gör ju att när man vet om att jag kommer med nyheter som inte är välkomna, då drar man på stegen. Men om man är tvärtom, att man vet med sig att mina nyheter är glada nyheter, då är det ju precis tvärtom. Då kan jag liksom inte vänta med att få berätta det här. En kollega berättade nyligen om när han fick sitt första barn. Det var rätt länge sedan. Och han, på den tiden så hade fäderna inte så mycket uppgifter i det där sammanhanget, de var mest i vägen, men han hade fått en konkret uppgift för att hålla honom borta lite sådär, hålla honom sysselsatt. Han hade fått en lista på folk han skulle ringa till när det hade gått bra. Så fort barnet var fött och det hade gått bra så satte han igång och ringde till, han skulle ringa till svärmor och han skulle ringa till sina föräldrar och han skulle ringa runt liksom till vänner och sådär. Och han började med det, men när han hade kommit en liten bit på den här listan så märkte han att resten av dem han ringde till visste redan vad som hade hänt. Och det visade sig att de första han ringde till var så ivriga att få berätta de här nyheterna så de ringde liksom före honom hela vägen. Så nyheten spred sig snabbare än han hann ringa. Och så kan det vara med glada nyheter. Goda nyheter sprider sig fort därför att de är så härliga att få bära på. När det är någonting som jag vet att det här är så gott, jag måste få berätta det här för dig. Så är det ljuvligt att få gå med de nyheterna. Och då sprider det sig. Men det där hänger ju på att jag vet om att jag har glada nyheter. Och det är en fråga som jag tror att vi som kristen församling behöver ställa oss med jämna mellanrum. När vi är riktigt ärliga med vad vi själva tror och hur vi ser på världen. Har vi verkligen någonting att säga? Är vi säkra på det? Att vi har någonting som den här världen behöver? Därför det bygger på att budbäraren måste veta att han kommer med glada nyheter. Han måste veta själv att det här är gott. Han måste ha testat och sett vad det handlar om och tagit emot det själv. Min morfar var en sån här sprakande evangelist. Det gick liksom inte att ha honom i möblerade rum, vill jag på att säga. Men han inledde samtal med folk överallt. Och det var aldrig svårt, alltså efter en liten stund bara så var han direkt inne på att prata om Jesus med människor. Var han än var någonstans. Och det var för att när han var ung, då hade han mött evangeliet på ett sånt där sätt som totalt förändrade hans liv. Som han verkligen liksom upplevde att han gick ifrån mörker till ljus. Och därför så var det så självklart för honom när han mötte en annan människa att det finns ingenting som är viktigare än att du får lära känna Jesus. För jag har testat och jag har sett det. Du kan inte gå miste om det här. För ett tag sedan så hade vi besök här ifrån några bröder ifrån Indien. som kan berätta många sådana historier. Alltså, församlingarna där nere består ju till allra största del av första generationens kristna. Som kommer från helt andra sammanhang. Och som har mött evangeliet av Jesus Kristus. Och det har verkligen förändrat deras liv. Jag kommer ihåg en av resorna. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Kan det ha varit första, kan det ha varit andra. Jag vet inte. När vi hamnade i en bilkö vid någon tullspärr. Och pastor Prem var med i bilen. Och rätt vad det var mitt i bilkön så var han ute ur bilen. Och stack iväg. Och det var liksom några stycken. En grupp människor. En grupp transsexuella män som gick omkring i kvinnokläder. Från bil till bil och krävde pengar av människor. Ganska aggressivt sådär. Och om man inte ville ge dem pengar så kunde de uttala förbannelser och annat över folk. Så att de var ganska illa omtyckta, ganska fruktade eller lite så här människor. Det var inga som man liksom ansträngde sig för att ge pengar till för att man tyckte om dem, utan kanske av andra skäl i så fall. Och plötsligt så ser vi Prem stå där borta och prata med en av de här. En av dem som är liksom på gränsen till tårar där borta. Och han liksom helt öppet ber en kort bön för den här personen och så lämnar över sina kontaktuppgifter och sen är han tillbaka i bilen. Och man frågar sig, vad var det som hände egentligen? Jag kommer inte ihåg ordagrant vad han sa, men det kanske var du med? Nej. För det är ungefär att liksom, jag var bara tvungen att berätta att Jesus älskar dig till den här människan. Jag vet inte hur ofta de får höra sådana saker, men det tog ganska hårt i alla fall. För honom, för Prem, så var det här ett budskap han trodde på. Han visste att han hade glada nyheter och därför var det inte svårt för honom att överlämna det. Snarare tvärtom. Han var tvungen att få säga det här till en människa som alla människor föraktade eller fruktade. Har vi någonting att komma med? I texten så är budskapet som budbäraren kommer med väldigt, väldigt enkelt. Det är inga avancerade saker liksom att förstå. Det är tre ord på svenska, två ord på hebreiska. Er Gud är konung. Det blir fyra på svenska. Ja. Det är de glada nyheterna. I det här området så är Israel ganska unika vid den här tiden, får vi komma ihåg. Så en sak som skiljer dem ifrån alla andra folk runt omkring vid den här tiden, det var att överallt annars så ansåg man att så såg man kungen som gudomlig. Hos hetiterna, hos ammoniterna och arameerna och hos hetiterna, sa jag kanske, hos i Egypten och överallt, så har vi liksom olika berättelser om hur antingen att kungen är en gud eller att kungen är son till gudarna, alltså någon slags halvgud. Alltså de här dumheterna, de dyker ju upp med jämna mellanrum i historien. Vi har haft det här i Sverige också i stort sett, i praktiken. När Gustav Vasa blev kung i Sverige, det är hans krona, så instiftar han en lag som säger att han är utsedd av Gud. Och att tala emot honom är att tala emot himlen. Och den lagen fanns i praktiken kvar ända in på 1800-talet. För man såg det på det sättet. Men i Israel så var det annorlunda. Det var så unikt att i det här folket så var kungen, den mänskliga kungen, aldrig mer än en viceregent. Därför att den verkliga makten var Herrens. Det var han som stiftade lagen. Och inför honom så stod kungen egentligen aldrig högre än den fattigaste tiggaren i landet. Den fattigaste änkan i landet. Den mest föraktade invandraren i landet. Den faderlösa. Den som inte hade någonting. Stod aldrig lägre än konungen inför Gud. Och det här var ju naturligtvis inte särskilt populärt bland kungarna. Det är ju inte så kul att bli kung i ett sånt land. Och därför så valde man att glömma det med jämna mellanrum. Man gjorde lite som man ville ändå. Och när det hände så föll hela landet i olycka. Gång på gång. Så får de landet vägrar att ge någon skörd. Det blir krig, det blir elände. Till slut förlorar de landet. Det stöter ut dem. De vill inte ha kvar ett sånt folk. Och lite grann, alltså under den tiden som profeten Jesaja formulerar den här profetian, så har man varit i en sån tid under ett, alltså en sån, under en period där man har fått känna på frukten av att vända sig bort ifrån den som ger liv. När kungen själv tyckte att han hade rätten att få bestämma och regera. Och därför är det för Jesaja såna enorma, alltså ett sånt enormt glädjebud att säga er Gud är konung. Därför det betyder att nu har ni återigen en regent som älskar er. Nu har ni återigen en regent som ser vad ni behöver. Som ser den allra minsta i landet. Som ger mat åt korpens unga. Som ger växtkraft åt gräset. Ni har en konung som känner er. Och har makt att värna om er. I praktiken säger han, Guds rike är nära. Och den enkla satsen, er Gud är konung, den förändrar faktiskt väldigt mycket. Den ger ett helt annat perspektiv i livet. Om man prövar den en tid. Det fanns en grupp människor som kallades för karismatiker i den tidiga kyrkan. Och det var inte egentligen utifrån att de hade särskilda bönuttryck eller något annat sånt där, utan begreppet karismatiker handlade från början om en grupp människor som levde under väldigt enkla förhållanden, som hade tagit fasta på det här. Vi bekänner att Jesus Kristus har all makt i himlen och på jorden. Och vi bekänner också att Jesus talar sanning när han säger att han älskar oss. Då måste det få bestämma hur vi förhåller oss till det som händer i världen. Och det ledde dem till att betrakta allt som kom emot dem i livet som karismata, som Guds gåvor av nåd. Det betyder inte att de liksom blundade för svårigheter eller att de gick runt och var muntra hela tiden. Men när de fick tunga problem och svårigheter så la man det inför Gud. Och sen så ställde man frågan till honom. Man liksom beklagade sig inför honom, men sen ställde man frågan, hur har du tänkt, Herre? Hur har du tänkt att genom detta låta mig få se mer av din kärlek? Mer av din nåd? Därför man var övertygad om att ju djupare mörkret var, desto tydligare var det ett tecken på Guds trofasthet. Till och med i det här bär han mig. Till och med i det här går han med mig. Ger mig styrka och kraft. Det är intressant att en människa kan möta lidande och problem och bli djupt bitter. Arg på Gud, arg på allt annat. Och sen kan en annan människa gå igenom i stort sett exakt samma sak och tvärtom jubla över Guds kärlek och Guds trofasthet. Den ena bara ser Guds frånvaro i situationen, så ser den andra Guds trofasthet. Jag tror att en av de viktigaste sakerna vi kan göra är att fortsätta påminna oss själva om Jesajas budskap, eller budbärarens budskap. Er Gud är konung. Därför att när vi glömmer bort det, så blir det omständigheterna i livet som bestämmer hur världen ser ut. Men att fira jul, det är att påminna sig själv om att det är så. Påminna sig själv om att det finns en annan ordning. Att fira jul är att påminna oss själva om att vi har faktiskt fått de allra bästa nyheterna i världen. Om vi någonsin undrar om vi har någonting att säga. Om vi har någonting att bidra med i den här världen. Så vill jag bara att vi, alltså, så tror jag att vi får fästa blicken på det budskapet vi faktiskt har fått att förmedla. Det som herdarna hörde på den där ängen för länge sedan. Precis samma budskap som du och jag har blivit anförtrodda att förmedla i den här världen. Var inte rädda. Se, jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. För idag har frälsaren fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Får vi fira jul med den sanningen i hjärtat, så kommer det finnas lägen när vi känner att vi bara måste få dansa över de där bergen. Därför vi har någonting som människor måste få veta. Vi kan inte gå med på att människor lever ett helt liv utan att få reda på att frälsaren är född, att ljuset har gått upp, att dagen är på väg att gry. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du återigen vill göra oss påminna om vem du är. Vi ber att vi ska få upp våra ögon för vad det var som skedde den dagen då du kom till jorden. Då du tog vårt mörker in i ditt eget liv för att vi skulle få del av ditt ljus. Nu ber vi dig, Herre, att du under den tid som är kvar här ska rikta våra hjärtan och öppna våra ögon. Låt oss få fira jul i sanning. Vi ber att du ska låta det här få bli tydligt, sant och självklart i våra liv och våra hjärtan. Vi ber att din helige ande ska påminna oss de dagar då vi glömmer din nåd, glömmer din kärlek, glömmer att du är konung. Så ber vi att du ska tala i vårt hjärta. Påminna oss om att du bär bud om en glädje för hela folket. Därför att frälsaren är född i Davids stad. Därför att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Så gör oss, Herre, villiga. Gör oss, Herre, glada. Gör oss uthålliga. Gör oss riktade. Gör oss lugna. Gör oss sanna och trofasta. Gör oss stadiga. Och lär oss, Herre, att tjäna dig i glädje, i jublande, uppriktig glädje. Tills den dag kommer då vi får lämna in och du hämtar hem oss till ditt eviga rike. I Jesu namn. Amen.